Då hälsar vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det blev ett torsdagsavsnitt och vår podd heter ju faktiskt Big Six med Jesper Hoffman, Fabian Jalkemo samt med gäster. Och idag, Fabian, så har vi med oss två olika gäster.
Vi efterlyste ju en Newcastle-supporter på Twitter förra veckan. Det har blivit ett litet favoritsegment i podden att efterlysa gäster och sitta och skumma igenom vad vi har där ute och välja vad den personen vi får bäst intryck av. Vi kan väl låta gäst nummer två vara en liten teaser än så länge, men vi börjar ju på Newcastle-hållet. Jag ser fram emot det väldigt mycket.
Ja, men verkligen så. Det har ju varit en otroligt framgångsrik höst. Och den som ska få prata mer om det då, det är ju Emil Moberg Lundén. Varmt välkommen till Big Six.
Tack så jättemycket, killar. Roligt att vara här.
Ja, jättekul att ha dig med. Och du är ju van i såna här sammanhang, för du har ju en egen Newcastle-podd.
Ja, vi startade upp en podd nu, lite kontroversiellt och kanske med det här nya eran med Piff och de saudiska ägarna och den nya sportsliga framgången som också är det stora resultatet som jag tror de flesta fansen nu vill fokusera på. Men samtalen som kommer dyka upp är man ganska beredd på som Newcastle-supporter här också.
Ja, nej, men moralfrågan, den ska vi ta var det lider här. Men vi lyssnar lite kring ditt supporterskap och hur nära du har följt klubben genom åren.
Ja, det är nog inte många missade matcher sen det var möjlighet att börja se samtliga matcher. När jag var liten så var det framförallt efter EM 96 och Shearers övergång som det blev spik att jag var en svartvit skata, och då hoppade man upp på cykeln. Jag hade ingen text-tv hemma på våran gamla tv, så då fick man cykla på söndagsmorgonen och köpa tidningen för att se vad matchen hade slutat. Och sen dess så goaltidningar och klippa i tidningar och många olika spelarfavoriter genom åren, och Bobby Robson-åren är väl framförallt de som formade supporterskapet, där man verkligen kände att det här är någonting som jag verkligen gillar. Det var veckans höjdpunkt när vi spelade en vacker fotboll, hade en intelligent, empatisk, underbar tränare, en spelargrupp med massa talang. Då finns det ingenting roligare än att vara en del av en supporterskara och heja på ett lag.
Nej, och sen så, alltså, Newcastle var ju heta där, vill jag minnas, efter i början på 2000-talet. Då var ni ju, ni slutade fyra, va? Vilken säsong var det?
Vi slutade trea, fyra, femma. Trea, va? Första året med Bob Robson, 11. Så han byggde upp ett lag på många talanger med bland annat Craig Bellamy som blev årets unga spelare. Vi fick in en jätteduktig vänsterrytter som heter Laurent Robert som gjorde många klassmål. Norberto Solano på högerkanten som piskade in inlägg till Shearer och spelade fin fotboll. Och det var kokade så som det gör i Newcastle när det går bra. Så sen dess har man besökt staden vid ett halvdussin tillfällen och sett på matcher.
Det är det som är, alltså så här, på något sätt konstigt att man visar att man har så man är så fokuserad på vad som händer nu med hela Mike Ashley-styret, men folk glömmer ju lätt att Newcastle har verkligen haft, alltså dels den här Bobby Robson-eran du beskriver, det finns ju även, ja, men det kanske kändaste klippet när Kevin Keegan tappade, när han har sin rant mot Sir Alex Ferguson om det mitten av 90-talet, när Newcastle verkligen utmanar om att vinna ligan. Och sen har vi även den senaste, om vi bortser från den här eran, som är med Papi Cissé, Dembaba och Johan Kabay på det centrala mittfältet, när ni kommer väl femma, sexa där någonstans, eller hur?
Femma, ja. Alan Pardew. Det är väldigt spännande perspektiv som du lyfter där, för att det är oftast ganska lätt att enas i ett missnöje, men det är mycket svårare, tror jag, för utomstående att ha förstå eller så här, respekten kanske, eller att man unnar andra lag att gå bra när man enas kring det sportsliga. Alltså jag hatade ju Manchester United under Alex Ferguson-åren, och de lagen som har liksom gått bra, det var svårt att unna Leicester framgången under Brendan Rodgers-åren när det kändes som trevligast i början, i och med att det var ett namn man kanske själv hade velat haft i Newcastle eller sådär. Men nu tillhör man ju den andra sidan där när vi har en sportslig framgång just nu, och det pekar ju åt väldigt trevliga riktningar.
Ja, för nu är ju känslan att det kan vara en ny storhetstid på gång här. Och allt tog väl nästan sin början för lite drygt ett år sedan. Då det blev klart att en ny ägare klev in i bilden. Och det här har ju varit hett debatterat. Ja, jag vet att det är debatterat borta i England också såklart. Men i Sverige så är det ju väldigt mycket på tapeten. Vilket vi ska vara glada för såklart. Men det är ju att ni har fått saudiskt styre. Och med det kommer ju såklart ganska mycket rubriker med tanke på vad Saudiarabien är för typ av regim.
Ja, men det stämmer, och den diskussionen har jag fått ta med mig själv. Läste på med en hel del böcker av dem som man hittade kring hur landet Saudiarabien är byggt. Det var en uppmärksammad docs-dokumentär på SVT Play om mordet på Jamal Khashoggi. Jag är dålig på att uttala det här, men det är ett förfärligt land med förfärliga mänskliga rättigheter, och det är vad det är, som Erik Niva brukar säga. Och det är väl det jag har fallit lite i, utifrån att det finns kinesiska ägare i Wolverhampton, det finns Qatar-ägare i City, PSG. Hela fotbollen är ju kapitaliserad idag. Det handlar om pengar. Utan pengar så når du inte framgång. Det kanske blommar en blomma var tionde år som klarar sig utan pengar. Men sen köps den ändå sönder. Så att kapitalet är oftast ganska smutsigt. Oavsett om det är amerikanska, kinesiska, ryska eller saudiska pengar. Och där finns det ju jättemycket att prata om. Men det blir också väldigt hycklande många gånger, kan jag tycka, när man bestämmer sig för att den klubben är den stora, stora hackkycklingen nu. Det vill säga Newcastle nu då med det saudiska ägandet. Och jag köper argumenten, men tittar man på hela Premier League och tittar man på fit and proper-testen och så är det helt sjukt vilka ägare de har släppt igenom genom tiderna här nu med Thaksin Shinawatra. Och jag menar, Kinas mänskliga rättigheter är inte supersköna heller. Varför ska de få äga Wolves? Så att det blir lätt att man börjar kasta de här pajerna på varandra som supportrar, och det är ju trist, för så var det ju inte innan man släppte in pengarna. Då var det andra värden som handlade, kanske om mer så här, geografisk plats, var klubben var, hur mycket fans man hade, vad den traditionalistiska fanan stod för. Medans idag är det ju pengarna, och det, hur mycket vi än skulle drömma tillbaka till 80-talet så tror jag inte vi kan ta tillbaka fotbollen till den tiden.
Men jag tycker till att börja med att det är intressant det du säger, och jag tycker det är viktigt att lyfta det, för många så här, folk som är väldigt högljudda och syns och skriker på Twitter, deras enda svar till det du säger nu är att what about this? Men alltså så här, man måste ju kunna prata om andra saker och samtidigt kunna kritisera sin egen sak. Men jag måste bara fråga, jag vill att fråga en Newcastle-supporter det här som har känslor i hela situationen. Hur känns det när folk, ja, men vi säger på Twitter med ett stort följe, sätter sig på en väldigt hög pedestal och försöker berätta för dig hur du ska känna? Alltså så här, det är jättelätt att moralisera när man inte har känslor inblandat i klubben vid det här tillfället. Men hur känns en sån sak?
Det rör mig faktiskt inte i ryggen någonting, utan jag brukar nog kortfattat svara på att man kan inte välja vem man blir kär i. Och jag har haft en kärleksrelation här nu i snart 30 år med den här klubben. Och ägare kommer och går, tränare kommer och går. The king is dead, long live the king. Liksom, det är förändringar hela tiden, men jag står bakom min klubb och älskar den för dess historia och hur historien kommer skrivas framöver. Det får vi ju se, men det, just nu så gläds jag bara åt att kunna få se bra fotboll igen och att se en klubb som har sportsliga ambitioner och också ambitioner med att reunita staden. För staden Newcastle och staden fotbollslag Newcastle United är kanske det mest sammanflätande i hela Premier League. Det är sån kalasstämning i Newcastle nu, och vid sidan av fotbollen så investeras det ganska mycket i damfotbollen, i infrastruktur, i akademi, i regionen, i skola. Så en fråga som inte diskuteras så jätteofta, som är ganska intressant rent filosofiskt, kan jag tycka, är liksom sportswashing som fenomen. och hur det fungerar, för att det är liksom per definition någonting fruktansvärt negativt, men hur kommer det se ut om 30 år när ekonomierna kommer se helt annorlunda ut?
Ja, och jag tycker också det är viktigt var du sätter huvudet på spiken där, och vilket du också är inne på lite, Fabian, att jag tror att ska man sitta och alltså det finns grader i helvetet, absolut, det finns olika typer av smutsiga pengar, men jag tror att ska man sitta och hålla på ett lag med ryska pengar, kinesiska pengar eller Katar-pengar och sitta och peka ner på saudiska klubbar, det blir ju fel, då tror jag att man, alltså visst, man kan absolut göra det, men då får man nog lämna fotbollen, tror jag. För det är Premier League har godkänt den här ägaren, och ska man vara en del av hela den här cirkusen, vilket ju många tar avstånd ifrån, det har blivit en för stor fotbollsfabrik, en kommers, då tror jag att man gör bättre i att följa fotbollen här hemma, kanske lokalfotbollen, 51%-regeln, för det blir väldigt svårt att hylla sitt egna lag och sen peka finger åt andra när man alla är en del av det hela.
Ja, men helt enig. Och sen så tror jag att vi ibland, om man ska liksom diskutera den historiska kontexten, man får komma ihåg England också. Det är ett imperialistland bara 70 år tillbaka i tiden som koloniserade stora delar av världen och hade Kenya och Australien och Indien, och det var inga mänskliga rättigheter den gången heller. Så att det finns liksom alltid ett perspektiv som man kan välja, och jag som Newcastle-supporter idag väljer att faktiskt för första gången på kanske 15 år då glädjas åt en sportslig ambition som har kompetens och en entusiasm som smittar av sig på oss supportrar.
Ja, jag förstår det, för att jag brukar väl inte gilla att titta på de här kalendertabellerna, men jag kan väl liksom lista ut att Newcastle ligger väldigt högt i dem, för att det var ju en lite trög start då för Eddie Howe när han tillträdde jobbet som Newcastle-manager för lite drygt ett år sedan. Han fick ju inte träff på bitarna per omgående, vilket vissa sådana här nya tränare, när en klubb beslutar sig för att göra en förändring på tränarposten, så brukar ju man få ganska omedelbart träff, men sen att det ebbar ut. Här har det snarare varit tvärtom. Tuff start för Eddie Howe, men från och med januari har det ju varit en stor succé. Hur ser du på förvandlingen, och vad är det Eddie Howe och ledningen har gjort så bra?
Om vi börjar med Eddie Howe, så är det först och främst oerhört modigt av honom att ta Newcastle i det läget som han tog det i. Steve Bruce hade under ett par år brytit ner en trupp som var relativt välfungerande organisatoriskt efter Rafa Benitez. Men ett lag helt utan självförtroende, ett lag i spillror, förfärligt. Spelidén fanns inte, utan det var bollen på Wilson eller Maxime, och så skulle de göra det. Och så kommer det in en sån struktur, en organisatör, en motivator. Och ganska snabbt, jag tror det var mot Manchester United 27 december, då stod vi fortfarande utan seger och på nedflyttningsplats. Men där såg man att, wow, nu kommer den här 12:e spelaren, nu kommer det här trycket. Nu finns det ett pressspel som biter på ett lag på övre halvan. Det finns en aggressivitet. Och precis som du är inne på, efter nyår där så tror jag vi slutar 3 eller 4 i ligan. Och mycket ska tillskrivas Eddie Howe, men väldigt mycket måste också tillskrivas att ha ett projekt. Det vet vi nog alla i livet, att har vi någonting som vi ser fram emot och tror på och jobbar hårt för, så brukar det vara mycket lättare att gå till jobbet om man har ett mål. Men Newcastle innan Eddie Howe och den nya regimen var ju mållösa. Det handlar ju bara om existens.
Men många pratar ju om det här med de bästa tränarna idag. Jag som United-supporter har ju verkligen saknat det här genom åren, att sen Fergusons tider har ingen av våra tränare utvecklat och gjort spelare bättre. Det är det som är kanske Eddie Howes största sak, att man har lyckats med värvningarna, att ledningsgruppen och värvningsanalytiker har lyckats med, ja, med Sven Botman, Bruno Gimares, kanske som sticker ut mest som helt otroliga värvningar. Men att Eddie Howe, kollar man på truppen nu när Alexander Isak och St. Maximin har varit skadad. Alltså det är Joe Willock, det är Longstaff på mittfältet. Det är Joel Linton som har fått en på nyttfödning. Det är Callum Wilson som öser in målet nu när Isak är skadad. Och Trippier ska vi såklart också nämna. Och Fabian Schär, alltså så här, ser ut som en av Premier Leagues bästa mittbackar. Det är en av de mest imponerande sakerna Eddie Howe har lyckats med sen han tog över. Att han får de här spelarna som låg på nedflyttningsplats och knappt hade vunnit en fotbollsmatch i december förra året. Att, ja, men att slåss om Champions League-platser. Det låter surrealistiskt som man säger, men det är där verkligheten ser ut just nu.
Nej, men verkligen. Och vissa spelare fungerar bättre utan struktur. Kanske San Maxime. Vi får se om han kan blomma ut och bli den världsklassspelare man hoppas. Men att få struktur, så titta på Emil Kraft förra året när Trippier gick sönder. Han blev ju plötsligt en väldigt stabil Premier League-back. Kär, som satt på bänken under Bruce alla år, är tillsammans med Botman nu bäst i Premier League. Vi har släppt in 9 mål. Almerion, som har varit bespottad flera år nu för att inte göra poäng, börjar göra poäng. Och det är ju, det kan man ju koka ner till bra ledarskap och vettiga träningar.
Ja, och sen tycker jag också att det är smarta värvningar som klubben har stått för. Dels utveckling på tidigare spelare, men också smarta värvningar sen pengarna kom in. Vi såg ju när Chelsea fick in alla pengar, när Abramovic klev in. Så ja, men det var ju, nu tillträdde han ju under sommar, men det var väl liksom tiotal värvningar där man hade stenkoll på nästan samtliga utav spelarna. Här är det ju lite... Jag ska inte säga doldisar, men det är ju inte de spelarna som Big Six-klubbarna kanske jagar. Och då tänker jag ju på... Ja, nu var ju Bruno Guimarães, han hade ju intresse runt omkring sig. Men han var ju lite av en doldis ändå, får man säga. Och han har ju redan utvecklat sig till en av ligans bästa spelare. Trippier hade väl kunnat absolut ta sig in i en Big Six-klubb. Men han kanske inte peakade i sin karriär när han kom. Och Botman, ja, där har det funnits italienskt intresse. Men det var ju till Newcastle till slut gick. Så att jag gillar ju hur smart man har tänkt till gällande rekryteringarna. Och att man har varit ganska försiktig ändå och inte spenderat allt för mycket ännu.
Nej, men det är det house-spelare, vilket är tydligt. Det är 2 bollspelande mittbackar som kan slå mackor som sitter på läppen på 50 meter. Det är en ledare på högerbacken som kan få möjligheten att gå framåt ganska långt för att Dan Burn mer eller mindre faller ner i en trebackslinje när vi har boll, vilket gör möjligheten då att vårt ganska aggressiva pressspel kan få byta. Och precis som du är inne på, så Pope för 10 miljoner pund, Trippier för 12 miljoner pund. Det är fyndvärvningar, det är ju klassspelare som kanske kommer starta för engelska landslaget i VM här nu, som kostar de här små pengarna om man jämför med Harry Maguire eller Kepa då, om man tittar på Chelsea och United, som hur de har spenderat.
Vad då, menar du att Maguire har varit en dålig värvning eller?
Akta dig, han kanske dyker upp i Newcastle snart.
Han har haft känning i baksidan sen han lämnar Leicester, känns det som.
Ja, verkligen så. Alexander Isak nämner du inte här. Det är ju den dyraste värvningen hittills. Så det blir alltid sådär när en svensk gör en stor övergång, så blir ju alla väldigt exalterade. Medan det kan vara som så att de som väl håller på klubben, de kanske tycker att det är lite jobbigt, att det blir lite för stort fokus kring en svensk. Vad kände du när Alexander Isak blev klar för Newcastle?
Men lite blandade känslor. En viss oro för flopp. Jag tycker inte Alexander Isak har haft consistency i svenska landslaget och inte heller i Sociedad de senaste åren. Jämför man Isak med Kulusevski till exempel, om det är barn av samma tid, så tycker jag det finns en helt annan eld i ögonen på Kulusevski många gånger än Isak. Så att jag ställde en del frågetecken kring om han verkligen skulle kunna klara det fysiska spelet i Premier League med den enorma... Alltså, det är klart att det är mycket uppmärksamhet i Spanien också, men Premier League är ändå hela världens liga idag. Och ja, matchen mot Liverpool tystade mig ju direkt. Så sen dess så ska det bara bli väldigt spännande, och så länge det Hau är klubben så tror jag att jag litar på de flesta värmningarna. Får vi in en dålig tränare så tror jag Isak är en sån som kan ta väldigt mycket stryk av att inte ha en vettig tränare.
Det ska bli väldigt kul att se när, alltså så här, Miguel Almirón har inte många sett som en startman, kanske, men nu när han spelar som att han är dopad och Alexander Isak ska komma tillbaka, Callum Wilson är på nytt född och ryktas in i Englands VM-trupp, så finns det ju, ja, men det finns ju väldigt stor bredd där uppe. Men jag tänker, vad jag har förstått det som, så har inte Newcastle planerat att rekrytera så jättemycket i januari. Det skulle vara om det dyker upp någonting. Tror du att den här succéstarten och att man ligger på fjärde plats och slåss om Champions League-platserna ändrar ägarnas syn på det? Att man vågar gasa? Eller hur tror du att de kommer agera i januarifönstret?
Vad jag har förstått det som från de initierade journalisterna i Newcastle, så kommer vi värva... Alltså, the next big thing. Försöka hitta 17-18-åringar. Nu har vi köpt en kille från Australien, Garan Kohl, som jag inte alls har någon koll på, men många ser bra ut på YouTube. Det är väl mer den typen av värvningen, och kanske att vi toppar det med Madison, kanske Juri Tillman, som vi har den möjligheten för att uppgradera Longstaff. Får vi en skada på till exempel Trippier, så är vi väldigt tunna på högerbacken idag, och då kanske det går att hitta något lån snarare i någon av de stora toppklubbarna utanför England och ta in någon. Men jag tror inte vi kommer se några plus 50 miljoner pund värvningar. Det har jag väldigt svårt för.
Nej, och det känner man väl kanske att det inte riktigt behövs heller, utan det är ju framförallt ett lag som Eddie Howe har satt här. Sen är ju det såklart ett resultat av bra värvningar, men också spelarutveckling. Men det är klart, James Maddison känner jag spontant att det är ju en spelare som kittlar också, på tal om det här att kanske inte Big Six-klubbar, det har ryktats kring honom, men de har ändå inte valt att lägga den där sista pengen som krävs för att få honom till sin klubb. Och då är det väl alldeles utmärkt för just Newcastle att... kliva in och ge det som Leicester kräver, och en spelare som skulle ju, ja, men liksom göra resultat tämligen omgående.
Ja, men jag är helt enig. Ser det som den bästa värvningen vi kan göra idag, och jag är glad att vi letar i det segmentet snarare. Alltså, João Pedro, en anfallare brasiliansk i Watford, ryktades det lite om tidigare, och han förlängt sitt kontrakt, men Newcastle var ju länge klubben som köpte Nicky Batt, Alan Smith, Jeremy, Damien Duff, Mark Viduka, liksom gamla spelare som ville upp till...
Det är rysningar när du nämner dem där.
Vilka
legender.
Det är gamla FN-spelare.
Ja, underbara.
Så det var ju kul, det kunde ibland hade de i dagen, men nu är det Dan Ashworth också som bör nämnas i ett sånt här sammanhang, och så... som har ett väldigt bra CV sen tiden i både FA och framförallt Brighton, där man tittade på vilka doldisar han tog in, och så plötsligt så är Bissouma, Trossard, Lewis Dunk, även Dan Burn då, i Newcastle nu som han hittar. Så att jag tror vi kommer bli överraskade.
Men om vi bara får leka med tanken och kolla lite år framåt i tiden. Hur lång tid tror du innan vår podcast får byta namn till Big Seven? Hur lång tid innan Newcastle på allvar är en klubb man pratar om som, ja, men som riktiga utmanare till Champions League-platser, och kanske ännu längre fram Champions League och Premier League?
Ni är inte beredda att släppa något av de Big Six-lagen som finns nu då?
Det är ju Fabbes lag, han är Manchester United-supporter. Det är väl de som ligger närmast till hands.
Det blir Liverpool, de är slut nu.
Kanske. Liverpool känns på darren. Ten Hag tror jag mer på än vad jag tror på Klopp just nu. Nej, men vi kommer vara med där uppe. Så är det ju. Pengarna som kommer komma in från PIF finns där, och sen så finns det ett... Man måste också skilja på kapital och ledning. Visst är det en styrelse som är exekutiva och tar besluten, men det är ju Capital Partners, alltså Amanda Stavlis bolag tillsammans med Ruben Brothers som är från Newcastle, som driver klubben, sköter klubben. De har gjort rekryteringar som är klockrena nu. Det är Darren Eales på det kommersiella och kommer få upp Renovit som vi gör att kan värva mer. Så att Newcastle kommer vara med där uppe i Big Six, förmodligen redan från i år. Jag har svårt att se att vi ska droppa från detta nu om vi inte får tunga skador.
Nej, vi lyfte ju faktiskt fram er i vårt förra avsnitt just det här diskussionen att nu måste man nog börja ta Newcastle på allvar. Dels för att ni går så starkt, ni ser så bra ut trots att ni också haft en del skador, vilket ju övriga klubbar också har. Men också för att vi har några jättar som inte riktigt är så bra som vi trodde inför säsongen. Jag tycker att Tottenham är ju där resultatmässigt, men fler snytingar att vänta om inte prestationerna blir bättre. Chelsea famlar lite. Det kan ta lite tid innan Graham Potter sätter sin spelidé. Manchester United starka just nu, men jag vågar inte riktigt tro att man har liksom alla bitar på plats för att vara ett givet topp 4-lag. Och sen Liverpool då, som sladdar ordentligt och fortsätter att vara i bekymmer. Så det är också en stor faktor till att men Newcastle ser bra ut, men också att konkurrenter ser sämre ut.
Ja, men det är ju Newcastle, City, Arsenal som är de tre harmoniska lagen. United gör det väl bra utifrån förutsättningarna, men jag vet inte vad du som United-supporter säger med Ronaldo och hela den soppan, men det är klart att jag har påverkat.
Ja, nej men verkligen. Och det är en liten, alltså det är ett projekt som jag skulle säga ser bättre ut än vad man har tänkt sig. Alltså efter de två första plumparna mot Brighton och Brentford så är det ändå en hoppfull känsla, och jag är väl på en bättre plan än vi har varit på väldigt många år som United-supporter. Så det är väl det som är positivt, men sen samtidigt, vi såg ju mot City hur långt det är kvar till att utmana de största klubbarna, så det blir en kul vår.
Ja, men drömmen får väl vara avslutningsvis det här med Big Six, att det är när säsongen inleds att det är kanske 6 eller 8 lag som faktiskt kan vinna, för det blir lite tråkigt om Premier League ska bli något slags La Liga med Barcelona, Real eller Dortmund, Bayern München sådär. Så att kan Newcastle komma, vi får se vad Unai Emery kan hitta på med Aston Villa här nu också, spännande. Everton har ju kastat in hur mycket pengar som helst men misslyckats, så att kan vi ha 8 lag som kan konkurrera om Champions League, Premier League, så skulle jag vara jätteglad för att få mer competition i tävlingen.
Men trots de här 8 lagen så får vi inte glömma att det skrivs kröniker på diverse olika ställen om att La Liga är en otroligt mycket bättre liga än Premier League. Ska vi nämna såklart.
Ja, bit efter där, va? Ja, verkligen, verkligen så. Du Emil, sjukt kul att ha dig med, och som alltid då när vi går ut och frågar så här på Twitter, då får vi ju träff, för att det här var ju väldigt initierat och bra. Så jag hoppas att vi får återkomma till det under våren då, när det är dags att liksom avgöra den här ligan och se var ni landar. Då vore det kul att höra lite vad du tänker i för avslutningen.
Jag ställer gärna upp igen. Det var jättekul att ni frågade. Alltid gött att snacka fotboll med initierade supportrar, och ni gör ett gött jobb, gubbar. Ska bli kul att lyssna på er framöver.
Ja, men stort tack Emil, och lycka till då för ditt Newcastle här framöver.
Tackar.
Big Six görs i samarbete med ATG.se. Fabbe, du har ju ett spel som i allra högsta grad är levande. Det kommer ju avgöras ikväll torsdag, men hittills så har du full pott.
Ja, nej, men Tottenham tog ju en säker seger där mot Marseille utan problem. Så det är kul att sitta här på torsdagen med 2 matcher ikväll där det lever, då vi alltså väntar på United och Arsenal segrar för att sätta trippen helt enkelt.
Och herregud, Arsenal kan vi väl räkna hem redan. Det är ju hemma mot Zürich man spelar, och det oddset ligger runt 1-10, så det ska nog inte vara några större problem, utan det är ju ditt kära United som då måste göra jobbet för att vi ska kunna rätta det spelet. Men innan vi rättar det så har vi även ett nytt spel till helgen, och det här spelet gillar jag verkligen att sitta på söndag eftermiddag.
För att poängtera den otroliga formen man sitter inne på, så måste vi även nämna att man satte 9 av 9 på Big Nine igår under Champions League. Så det är med självförtroende man kliver in. Och stormatch på Tottenham Stadium, där Tottenham alltså tar emot Liverpool. Ett Tottenham med väldigt mycket avbräck. Väldigt mycket avbräck. Och ett Liverpool som, vi har sagt det tidigare, men de är på gång efter segern mot Napoli. Liverpool vinner den här matchen och Mohamed Salah gör mål, vilket ATG erbjuder 3,95 på.
Den är riktigt kul att jobba. Jag sitter ju på Salah i Fantasy Premier League, så att jag hoppas ju att du får rätt. Och på tal om Fantasy så är det ju faktiskt som så att vi har ju redan nämnt mig, går ju att bygga egna spel borta hos ATG. Det går att spela Big Nine, men det går också att spela Fantasy, och det har vi gjort sedan en tid tillbaka. Så vi har fått dra igång en liga borta hos ATG. Och den heter alltså Fantasy TV Game Week 15, som man går in och och anmäler ett lag. Det kostar 100 kronor att få delta. Och för de som inte har koll på fantasy då, det är ganska enkelt. Man spelar en omgång. Det är bara Game Week 15 som gäller. Och det handlar om att spelarna man väljer ut, de ska göra poäng ute i spelet. Vilket man då, man får ju för hålla en nolla så på backarna så får man poäng, och för mittfältare och framåt så får man ju poäng om de assisterar eller gör mål. Ja, jag tror att ni har koll på hur fantasyspel funkar. Men hos ATG då, så är det ju bara för den här omgången som man väljer ut ett lag. Riktigt kul att spela faktiskt då kupongen lever hela helgen. Och vi har en garantipott då på 25 000 kronor hos ATG. Och blir vi fler än vad vi brukar, ja, men då fylls den där potten på. Så att gå in på atg.se/sport/fantasy. Eller så bara går ni in på atg.se och klickar in via sporten och sen fantasy. Det är jättelätt att navigera sig fram. Kliv in där, anmäl er till ligan. Pytsa in 100 kronor så är ni med och utmanar mig och Fabbe när det kommer till fantasyspel. Men glöm inte att alla spel borta hos ATG, det kräver att man är minst 18 år fyllda. Och upplever ni problem med ett spelande så finns stödlinjen.se till hands.
Och målskyttsspelet på Mohamed Salah finns precis som vanligt på dob.one/big6.
Intressant snack med Emil där, Fabian, och vi gör väl som så att vi fortsätter att bjuda in en gäst, eller frågan är om det blir en gäst här nu, att vi ska klassa det som gäst, för vi har ju faktiskt lyckats lösa att vi ska ha med Frida Fagerlund lite oftare här i podden. Det blev ju så lyckat, vårt första gästavsnitt tillsammans med dig, att vi har legat på dig och hoppas om att i hopp om att du vill vara med oss även i fortsättningen. Och så du ska göra en del gästinhopp här i Big Six framöver.
Ja, precis. Jag är väldigt glad och ser fram emot det. Det är ju alltid kul att snacka lite sådär mitt i veckan också, just att snacka upp en hel. Det blir ju ofta att man liksom snackar ner en omgång. Så att, nej, jag ser jättemycket fram emot detta. Hoppas ingen blir besviken.
Nej, det tror jag verkligen inte, utan det är väldigt fint att få rapporter från öarna. Och det är ju som du nämner, just torsdagar då, som vi har tänkt att vi ska ringa upp dig för att snacka upp helgens matcher, men också ta ner det som har hänt i Europa. Och vi kan väl börja där, för det spelades ju Champions League igår onsdag, men framförallt i tisdag, så det är väl där det egentligen fanns intresse i matchen Marseille mot Tottenham Hotspurs. Och Fabbe, det satt på nytt hårt inne, men återigen då, lyckas Contes manna, nu var ju Conte visserligen inte nere på tränarbänken, han satt ju på läktaren för han var avstängd, men de lyckas vända och lösa avancemang, imponerande.
Jag vet inte, alltså på något sätt är det väl imponerande, men alltså den här första halvleken, de är så svaga, och man spelar upp sig själv i andra, man spelar upp sig i andra halvlek, och efter Lenglet gör det där målet så går man ner sig lite. Sen är det ju alltså Kolasinas chans där i slutet, det ska vara mål, men alltså så här, jag landar väl mer att det här kommer inte hålla för Tottenham. Det ser för dåligt ut. Jag tycker att, nej, men som Emil sa, Newcastle ser bättre ut, Manchester United fortsätter utvecklas, Graham Potter tror jag väl med på. Jag kan inte se det här hålla för Tottenham. Det går inte.
Vad säger du, Frida?
Ja, alltså jag håller ju med om att, alltså särskilt att de har en tendens att börja lite trögt och långsamt just under första halvleken, för att sen liksom spela ut sitt register på ett helt annat sätt under den andra halvleken, när de på något sätt måste gå framåt. Jag landar väl lite i att det är oroväckande att få ännu en skada i frontlinjen där med Hongmin Son, som nu ska väl till och med opereras för sin cheekbone. Vad är det? Käk? Nej, det är
uppe vid ögat, va?
Okben
heter, yes. Det. Precis, och det gör ju att då står man helt plötsligt utan Son, man står utan Kulusevski, man står utan Richarlison. Det börjar bli ja, ganska ont om spelare att spela. Så att jag landar väl i det att när man inte har till exempel Kulusevski som kan utmana på ett helt annat sätt och bryta mönster, så då hänger det väldigt mycket på hur de centrala mittfältarna, att de kan kliva fram och ta ansvar på något sätt. Och det händer ju där i andra halvlek mot Marseille också, att Bentancur får ju en helt annan roll lite grann. Han släpps lös på ett helt annat sätt. Och det gör också någonstans att de får till ett litet tryck, och det är ju det man vill se från Tottenham, för de har ju Harry Kane där framme som kan göra precis vad som helst.
Ja, men det som är lite frustrerande tycker jag med Spurs, alltså visst, det finns ju ursäkter till varför det kanske inte riktigt lirar offensivt med alla skador, och att Sonny out är ju inte alls bra här inför helgens match. Men jag tycker att det som måste vara frustrerande framförallt för Spurs-supportrar då, det är ju det här med att det krävs att man hamnar i underläge för att det börjar ska se bra ut. Att då börjar man se desperationen hos spelarna, och då blir det helt plötsligt mycket bättre. Jag vet inte hur många gånger Olof Mellberg tjatar om att Spurs inte vill ha bollen i den här matchen, att man äger bollen alldeles för lite. Men så fort man hamnar i underläge så ser vi ett mer aggressivt, ett mer framåtlutat Spurs. Så Bentancur tycker jag är riktigt, riktigt bra här i den andra halvleken, och en stor anledning till varför Spurs ser mycket bättre ut. För den andra halvleken, det är ju som natt och dag om man jämför med den första, och det är inte den första matchen det ser ut så. Det är bara att gå tillbaka till helgen, då var samma visa när de mötte Bournemouth.
Men det är det som är så speciellt med Tottenham. Vi var inne i det redan i början av säsongen när man tog de här treorna och varvade på rad. Men att man, känslan är att man anpassar sig väldigt mycket efter motståndaren. Någon sak som börjar bli ganska daterad i världsfotbollen. Kollar man på de mest framgångsrika klubbarna så har de en väldigt tydlig spelidé, och de anpassar sig indirekt inte för någon. Men kanske Pep och Klopp som är ansiktet utåt för det. Men även Erik ten Hag som har kommit in i Manchester United och Graham Potter. Medan Conte, det känns som även om han möter Brentford på bortaplan så anpassar han sitt spel efter hur Brentford är och tappar ofta initiativet och bollinnehavet, framförallt i första halvlek, och sen så ökar man i andra halvlek och det börjar bli ett problem för Tottenham.
Jag känner väl lite också att man kanske saknar en viss spelartyp. Om man tänker på när Conte var så framgångsrik i Chelsea och de tog ligatiteln, så hade han ändå Kanté som kunde, ja, men täcka ytor på ett sätt där på mittfältet som väldigt få spelare kan göra. Och just nu känns det ju som att han är en eller två spelare ifrån att faktiskt liksom få ihop det här Tottenham på det sättet som han vill. Det är väl därför han fortsätter tjata om att de är inte ända framme. Visst, de hade ett jättefint sommarfönster, och Bissouma är en sån spelare som man sitter och väntar på lite grann att man ska få se ännu mer av. För han var ju så otroligt dominant i Brighton, det glömmer man ju nästan. Och han var otroligt dominant när de mötte Tottenham på just Tottenham Stadium också. Så att, ja, på samma vis sätt som, ja, men det är ett projekt för Graham Potter att leda Chelsea just nu, så är det väl trots allt, ja, det har gått ett år för Conte, så att han är ju inte riktigt ända framme på något sätt heller.
Nej, jag håller med dig. Och Bissouma, han är ju snarare som att han ska vara en som han roterar med Höjbjerg och Bentancur. För att man märker ju på, det har ju själv uttryckt sig också, att han vill ju hellre spela 3-4-3. Och just att han väljer att spela Lucas Moura, det är ju nästan som att lira med 10 man. Jag förstår inte varför han är kvar i klubben. Och det är ju en sån här typ av spelare. Nu har det ju blivit olyckligt eftersom Kulusevski och Richarlison har varit skadade en tid, och nu även Son. Men det känns som att det behöver komma in ett offensivt hot ytterligare, med tanke på att Spurs ska ju, nu när man går vidare, fortsätta att spela en hel del fotbollsmatcher, och några av de här spelarna är skadebenägna, och då behöver man få in ett offensivt hot in.
Men Frida, hur går snacket där borta om Conte? Jag bollade upp efter förra veckans Champions League sena bortdömda mål, när han indirekt tappade på presskonferensen, att hans kommentarer då började tyda lite på början på slutet. Alltså så här, Mourinho-vibbar när han har tappat det och börjar kritisera klubben och säga att man är så långt efter. För att några dagar senare kavlar The Athletic ut att Spurs och Conte diskuterar ett long-term contract. Alltså så här, hur går snacket där? Vad är känslan? Kommer han förlänga, eller vad tror folk?
Jag tror att mycket händer på, eller hänger på, vad som händer under januarifönstret och nästa sommar också. Man får ju ändå ge Livi att han ju faktiskt har backat Conte väldigt mycket, eller gjorde ju det i sommar, så visade det på något sätt att nej, men alltså, vi tror på dig som tränare, och vi vill att du ska få bästa möjliga förutsättningar för att lyckas med din plan. Och Jag tror att Conte, det är väl alltid så med honom att han är lite vag kring sin framtid. Det är väl bara sån han är på något sätt. Och det är ju ingen egentligen som ser honom som en långsiktig tränare, vilket är ganska intressant ändå. Så jag tror att de flesta förväntar sig att han ska lämna. Ja, han kommer inte bli lika långvarig som Pep Guardiola eller Jürgen Klopp i alla fall. Det var väl därför Manchester United inte var så intresserade av honom heller. Så att just nu så känns det väl ändå som att ja, det går lite så upp och ner. Jag menar, han skulle ju lämna efter då när de förlorade mot Burnley, då när det snöade så mycket i januari. Då var alla övertygade om att nu kommer Conte lämna. Han är fortfarande kvar, så att jag tror helt enkelt det hänger på vad ledningen indikerar och hur mycket de fortsätter att satsa.
För det är där som är lite problematiken med Conte historiskt. Han har ju tagits in för att vinna, för att han är bra på att vinna titlar. Men han bygger ju ofta lagen väldigt mycket efter sin filosofi. Och kollar man på vad som har hänt med Contes klubbar efter han har lämnat, så är det ofta en väldigt negativ spiral. Så hur lämnade Tottenham när Levy satte de här pengarna på att värva Contes spelare? När man, ja men för att vara helt ärliga, Tottenham kommer inte vinna Premier League. Jag kan inte se det hända de nästkommande 5 åren, och så länge kommer Conte inte vara kvar. Vart lämnar det Tottenham efter Conte när man bygger en trupp helt efter hans filosofi?
Nu tar du väl i, va? 5 år är lite... Jag tror du skulle säga att de kommer inte vinna i vår. Och det skriver jag under på. Men femårsplanen ska det väl ändå kunna finnas en titelambition med tanke på vilka satsningar som sker. Harry Kane blir kvar. Nej, jag tycker inte man ska döma ut Spurs fullständigt.
Jag säger, jag kan höja till 10. Tottenham vinner inte ligan på 10 år. Inga problem.
Vart ska Conte gå? Alltså, man kan absolut skoja om Tottenhams historia, att man ur det perspektivet inte kan klassas som en stor klubb. Men hur många klubbar har bättre förutsättningar framåt då? Sett till arena, sett till att det är en ägare som nu vill också spendera pengar på spelartruppen. Han befinner sig i Superligan i form av Premier League. Alltså visst, han kanske vill flytta tillbaka till Italien, för det är därifrån han kommer. Men där har vi ju väldigt många klubbar på dekis och som inte mår lika bra ekonomiskt. Jag ser liksom inte vad Contes nästa steg ska vara just nu, och det är ju inte så att det finns något ledigt jobb, och det är ju några stora tränare som står vid sidlinjen. Jag tänker på Thomas Tuchel, Pochettino och snart även Allegri.
Har det inte så många jobb egentligen kvar på något sätt? Man tänker att Pochettino är fortfarande arbetslös, Tuchel sitter och väntar på sin stora chans. Det finns inte så där jättemånga toppjobb egentligen inom fotbollen, så där håller jag med om att Conte har ju en jättemöjlighet här att göra någonting bra av detta då, eftersom att han, ja, han var väl på tal antagligen att ta över United, men att, ja, att de kände att det är inte den typen av tränare vi vill ta in. Så att jag tror väl lite grann också att Conte, det är ett spel för gallerierna också, alla hans presskonferenser, och han vet att det är ett bra sätt att kommunicera vad man vill, särskilt då till ledningen inte minst.
Så jag tror jag det är viktigt för Tottenhams del att visa fotbollsvärlden att man menar allvar. Conte är i någon form av det är sånt signalvärde i att ha honom, att man vill någonting. Alltså vi ska vinna saker, för att Antonio Conte är en vinnare. Och jag tror att ska man kunna rekrytera rätt spelare för att kunna vinna saker, då är det viktigt att man har Conte på den posten. Så även om det är lite tufft just nu, så tror jag att det är viktigt att vara mjuk i diskussionerna tillsammans med Conte, att visa på att vi tror stenhårt på dig, även om det liksom inte klickar spelmässigt just nu. Men vi vill ha kvar dig i det långsiktiga projektet.
Och sen ska det sägas, man parkerar alltså på tredje plats väl i Premier League. Man lyckas på något sjukt sätt vinna den där gruppen. Exakt. Även om man är ute i paus. Så, alltså så här, kollar man på de resultaten, så framstår jag som en riktig idiot som sitter och hävdar vad jag gör. Måste bara, innan vi går vidare från Tottenham. Hörde ni på tunnelbanan i Paris, Tottenham? Alltså, engelska fans är ju bäst på banter och ramser. Hörde ni deras Emerson Royal-låt eller?
Nej, jag har inte hört.
Ta ton.
Du kan väl, nej, det kommer inte ske. Det har gjort för mycket i offentliga sammanhang. Men Harry, du kan väl klippa in ett litet klipp så får lyssnarna höra.
He can't defend, he can't attack.
Emerson Royal is our big man.
Så det ligger någonting i det.
Ja, och Emerson Royal, man får ju inte riktigt träff på höger wingbackspositionen. Det är kanske ytterligare en sån här position, trots att man har många alternativ som man behöver förstärka då, här i januari. Men viktigt också att Spurs vinner den här gruppen. Höjbjörns mål är ju otroligt viktigt. Man tror ju där i typ någon sekvens innan att han har brutit foten, men helt plötsligt så sticker han i djupled och skickar in en riktig projektil och Spurs vinner gruppen. Och fram tills igår kväll då, så såg det ju väldigt bra ut så här lottningsmässigt för Spurs, men så gick ju PSG och blev tvåa här nu, vilket ju liksom sprider skräck till nästan alla lag. Det är ju tre engelska lag som har vunnit sina grupper, City, Chelsea och Spurs. De kan ju nu få möta PSG då i en åttondelsfinal. Det vore ju en nitlott. Men skönt å andra sidan då för Liverpool, som ju hade som har fyra lag de kan få möta. De kan ju inte få möta ett engelskt lag, och det är alltså Porto, Bayern München, Real Madrid, och det hade vad allt pekade på kunnat bli PSG, men det blir istället Benfica.
Ja, det är inte så dumt att åka till Portugal så där framåt vårkanten, om det nu blir så för dem. Nej, det har ju faktiskt ordnat upp sig ganska bra för dem, även om de inledde gruppspelet som de gjorde där mot Napoli. Så att, nej, de är ju en enda stor berg-dalbana på något sätt också. Det kommer väl vara så hela säsongen. De ser lite tröttna och slitna ut, men de har ju tillräckligt mycket kvalitet i truppen för att ändå kunna slå till med såna här segrar. Så att även om man har svårt att säga att de kommer vinna en massa den här säsongen, för man tänker att det borde inte hålla hela vägen ut, så ja, har man spelare som Mohamed Salah och Nunez för den delen, så ja, då kan man ju gå hur långt som helst egentligen i teorin.
Mm, det blir spännande att följa lottningen här då, som är väl på fredag, va, tror jag, eller är det måndag?
Måndag tror jag.
Måndag, ja. Sen är det ju långt kvar innan det drar igång åttondelsfinalerna. Från Chelsea kan vi rapportera att det blev en fyrbackslinje den här gången. Jag satt och såg den här matchen mot Dinamo Zagreb. Skönt att få igång Sterlings poängproduktion. 1+1 i den här matchen. Zakaria, säger man så?
Ja, alltså de här borta säger de ju Zakaria.
Ja.
Men det vet Precis. Man ju aldrig om det är rätt.
Nej, exakt. Jag går på det spåret. Gjorde debut och hamnade i målprotokollet. Men det man snackar om där borta, va, Frida, det är ju det som sker i slutet av matchen. Ben Chilwell kliver av med en skada.
Ja, men precis. Det ser ju inte bra ut. Från att ha haft en väldigt stor uppsättning ytterbackar, så står England helt plötsligt med en mycket mindre uppsättning ytterbackar, och vänsterbackar har man kanske inte haft så där jättestort överflöd av. Det är ju Luke Shaw, och sen så är det ju Kieran Trippier då, som också har spelat till eller används till vänster, och Ben Chilwell då. Men nej, det här såg inte alls bra ut. Han lämnade Stamford Bridge på kryckor också dessutom. Oof. Så att det verkar ju som att där han kommer att bli borta ett tag i alla fall. Ljumsken är det som krånglar, och nu har det ju blossat upp en debatt, för det är ju alltid så att Graham Potter, han mönstrade ju en väldigt stark startelva trots att den här matchen, ja, men inte gällde någonting. Och det kan man ju ändå förstå på ett sätt. Han är en ny tränare, han vill ju såklart att, ja, de ska hitta sin grej och hitta rätt under honom, särskilt efter att man åkte på en sån stor förlust mot Brighton. Samtidigt så, ja, men så såg vi ju Zakaria bland annat då, så att det var ju inte som att det var en helt ordinarie startelva, men nu har han alltså fått kritik för att han spelade Ben Chilwell hela matchen. Men å andra sidan, han spelade inte mot Brighton, så att ja, det där är ju en sån där grej som, det är ju enkelt att säga i efterhand att man skulle inte ha spelat honom. Nu blev det så här i alla fall, och det är ju inte bra för Potter som helt plötsligt står utan, ja, man står utan Reece James, står utan Chilwell. Det är ju samma situation som Thomas Tuchel hade för exakt ett år sedan, och vi vet hur det gick.
Absolut, alltså även för Potter är ju liksom, alltså alla lag som har bra ytterbackar, wingbacks, de är ju väldigt beroende av dem. Det är ju bara City som klarar sig på Cancelo, sen får man lösa resten. Men Liverpool också är ju liksom, när Robertson och Trent inte funkar, då lider ju Liverpool väldigt mycket av det. Och detsamma gäller ju Chelsea, och nu sitter man i skiten igen. Och Tuchel var ju inne på det, att varför han inte spelade Chilwell särskilt ofta var ju att han inte riktigt har återhämtat sig efter skadan. Nu har det blivit en del, har ju blivit mer speltid under Potter, även om han inte har spelat varje match. Men här då, så sa kroppen ifrån det. Så det var inte bra. Sen reagerar jag på att Jürgen Klopp fortsätter att pumpa Mohamed Salah i 100 minuter.
Det är alltså så här, känslan är att det gör han ju alltid och har alltid gjort, och han har ju klarat sig utan skador. Och det är ju samma den här matchen, alltså så här, ja, Liverpool hade kunnat vunnit med 4-0, men den här matchen gällde ju inte heller jättemycket. Och att han ställer upp, han klagar på skador, han klagar på tight schema, men ändå ställer han upp med sitt absolut bästa lag inför. Ja, men det är det som är speciellt. Alltså City är det som laget som roterar mest, och man har på pappret den absolut lättaste matchen, medan Tottenham möter Liverpool och Chelsea möter Arsenal. Arsenal har inte säkrat gruppsegern helt, så det blir intressant att se hur de ställer upp i kvällens match mot Zürich, möter man väl i Europa League. Så det är väl speciellt, framförallt att man reagerar på Liverpool och Chelseas elva som indirekt inte har något att spela för de här matcherna.
Nej. Om vi ska börja blicka mot helgen då, släppa Champions League, vi skippar Europa League, det känns tämligen ointressant. Så tar vi oss till Premier League, och det är ju två riktigt stora matcher i London under söndagen. Var befinner du dig, Frida?
Jag kommer att vara på Tottenham Liverpool, men tycker det klaffar ganska bra ändå, med att då hinner man se den första matchen eller derbyt där tidigt, och sen kan man dra direkt till Tottenham Stadium. Och det är ju alltid så där med Chelsea Arsenal, att det känns som att när Chelsea är favoriter, då går Arsenal och vinner, och när Arsenal är favoriter, då går Chelsea och vinner. Så att jag förväntar mig väl att det blir en Chelsea-seger då, antagligen, baserat på hur den inledande, ja, eller hur inledningen har sett ut här av säsongen.
Ja, Fabian, håller du med om att, som Frida är inne på här då, att Arsenal är favoriter? Ser man till skadeläget så har det ju ljusnat. Vi har noterat här att både Zinchenko och Saka, som fick kliva av i matchen här senast mot Forest, är tillbaka i full träning och har ju möjlighet att starta den här matchen.
Alltså den här, nu riktigt ett kryss två svar, men den här är väl den mest öppna av de här matcherna på förhand, skulle jag ändå säga. Det är ju häpnadsväckande om vi kollar den här säsongen vilken hemmafördel det har varit i Big Six-mötena. Det är väl Tottenham som har tagit poäng mot Chelsea på bortaplan i en match som, ja, men Chelsea är helt överlägsna. Annars är det väl idel hemmasegrar i varje match, om jag inte helt fel ute. Så det gör väl att det på något sätt talar för Chelsea. Man är starka på Stamford Bridge, det får man inte glömma, men samtidigt Arsenal, man går från klarhet till klarhet. Och vi sa att det måste vända, man är inte så här bra, man överpresterar, men 12-13 omgångar in så måste vi ändå landa i att man är så här bra, och man får väl på något sätt lasta favoritskapet på söndag, skulle jag säga. Och det har mycket med, ja, men avbräcken som vi pratade om på Chilwell och Reece James. Kucherey är väl, ja, men som vi pratade om i måndags avsnitt, utbytt i 5 av de 6 senaste matcherna när Graham Potter ändrar formation, så han är inte i form och hittar inte riktigt sin roll. Så nej, skulle jag säga någonting så säger jag nog ändå Arsenal.
Ja, och det är två lag med som lever i olika världar på så sätt att Arsenal, där vet vi ju hur startelvan kommer se ut om alla är skadefria, men det är ju helt omöjligt, Frida, att spekulera kring hur Chelsea kliver ut i den här matchen.
Ja, nej, men så är det. Sen så har ju Kukurea på något sätt blivit the scapegoat. Det var inte så mycket hans fel egentligen att det såg ut som det gjorde mot Brighton, för att det var inte så lätt att täcka upp där. Hela den kanten, och Solly March hade ju tränat specifikt på att gå en mot en med Kukurea och känner ju honom väldigt väl, så att det var ingen lätt arbetsuppgift. Och sen så mot Man United så var det ju bara för att man kände att man behövde en extra spelare på centralt mittfält. Så att han har fått väldigt mycket skit enligtvis, och jag håller ju med om att han har inte sett alls lika bra ut efter att han kom tillbaka från sin skada som han var dessförinnan. Och jag menar, han blev utsett till Brightons bästa spelare förra säsongen. Där har vi inte riktigt sett honom än. Så att nej, det blir intressant att se hur Potter ställer upp. Man har ju svårt att se att han kommer köra vidare på det här med ja, men två yttrar som i stort sett är uppställda som wingbacks och ligger väldigt, väldigt högt, just eftersom att det blir lite för ja, det blir lite för vanskligt. Dock någonting som man har märkt till, tyckte jag, i mötet med Dinamo Zagreb var att Zakaria var väldigt duktig på att täcka upp där på kanten, alltså just de ytorna som skapades där, trots att de spelade med en fyrbackslinje till och med. Och det är ju lite det man har sett att Potter vill att hans centrala spelare ska göra. De ska gå ut och täcka de ytorna, vilket gör att det ska inte bli så mycket ansvar för ja, men yttrarna i trebackslinjen eller ytterbackarna i trebackslinjen. Så att vi får väl se om han ändå vågar återgå till det och kanske ja, justerat lite grann så att det inte blir sådana där jättestora ytor och täcka. Men jag tror ingen vill se både Sterling och Pulisic på varsin kant efter mötet med Brighton. Det känns lite riskabelt.
Han kommer säkert starta den och sen byta efter 20 minuter när han fattar att det inte funkar för åttonde gången i år.
Oj, fem men... byten ju. Så att,
exakt, han nyttjar dem fullt ut. Men vilka tror ni är mest nöjda med ett kryss den här matchen? Nöjer sig Arsenal med ett kryss? Eller känner man att man kan utnyttja att Chelsea är ja, men, lite ur balans? Man vet, man hattar fortfarande med uppställningarna. Eller kommer man nöja sig med krysset?
Jag tror man har respekt för Potter här och jag tror att ett kryss är faktiskt ganska bra på Stamford Bridge trots att det är en del skada. Jag tycker att alltså, man ser att det finns en höjd i det här Chelsea och det finns spelare som verkligen kliva fram i den här typen av matcher. Så att Arsenal, visserligen blir man väl inte vintermästare då va? Eller VM-mästare, det är ett nytt begrepp. Men om man kryssar, för då går väl City om. Om vi, liksom, vi antar att City vinner båda sina två sista matcher innan uppehållet. Men då kan vi ju summera en otroligt bra start för Arsenal vid ett kryss här. Chelsea däremot, de behöver ju 3 poängen.
Ja, och de tappade ju poäng där mot Man United också. De har ju tappat poäng ganska snöpligt ändå, får man ju säga. Alltså de matcherna där de... Ja, de gjorde ju en jättebra match mot Tottenham och får ändå inte med sig de 3 poängen mot Man United. Så lyckas man ju ändå ta sig in i matchen på något sätt. Och det är ju, ja, det är ju bara oturligt att man inte får med sig de 3 poängen heller. Men det gäller väl för Potter någonstans att få det rätt från början. Det hade inte skadat Chelsea att kunna kliva ut och känna att de är med i matchen från start, för att det har vi inte sett sådär jättemycket. Det är skickligt av Potter att kunna göra en förändring och få in dem i matchen igen, men just om man tänker självförtroendemässigt så behöver de nog en bra start för att kunna känna sig att i en sån här match kunna känna att ja, men vi kan verkligen rå på Arsenal.
Men någonting om man kollar tabellen som Chelsea måste tillsammans med Manchester United, de har alltså gjort 17 mål på 12 matcher. Medan kollar man på Tottenham som vi ifrågasätter hur det ser ut offensivt, de har gjort 26 mål. Och Manchester City som i och för sig är dopade av en viss norman har gjort 37. Vi pratar ju om den här förbannelsen över nian och Aubameyang har gjort skapligt mycket mål, men sen nästa match så roteras han, så Chelsea måste ju få igång att målskyttet ska lossna. Arsenal, Gabi Jesus har ju den här måltolken vi pratar om, men så länge han gör sina medspelare bättre och Saka och Martinelli och Ödegård fortsätter göra mål så ser jag inte något problem där, men Chelsea måste hitta en lösning här.
Ja, vi får se vilka som får chansen från start här då, mot Arsenal söndag 13.00. Söndag 17.30 med Frida på plats då, så vill jag i alla fall påstå att det här är en match som Liverpool måste vinna mot Tottenham.
Ja, och en match som de mycket väl kan vinna också. Återigen vann mot Manchester City. Det var kanske inte många som trodde att de skulle göra det. De är ju sådär ojämna. Svårt att sätta fingret på egentligen vad det är som inte stämmer. Men man landar någonstans i det här enkla svaret att de ser bara trötta ut. De ser slitna ut. Fabinho är inte alls den spelaren han tidigare har varit. Och Klopps system är ju så himla beroende av spelare där på det centrala mittfältet som liksom kan ta det ansvar som behövs för att man ska få systemet att fungera. Och emellanåt har han inte det. Och det har märkts av. Men man ska absolut inte räkna ut dem mot Tottenham, definitivt.
Nej, och det kanske är bra att det kommer en sån här typ av match. För jag tycker att så här, nu har man liksom förlorat 2 raka matcher i ligan mot Leeds och Nottingham Forest. Och då känns det som att man inte har varit... påkopplade i den här typen av matcher och idag Premier League den hela ligan blir ju bättre och det finns lite klyschigt kanske, men det finns inga lätta matcher på samma sätt längre när lagen rustar och blir starkare. Matchen mot City, där såg man ju att Liverpool klev ut och tog den på liksom 100% allvar från första minuten, och det tror väl jag att Liverpool kommer göra här också på söndag, att man kliver ut från första början och ser en möjlighet då, med tanke på att Spurs dels inte har sett jättebra ut men också har väldigt många skador.
Men Frida, vi har pratat lite om det här i podden, hur Liverpool ska få det att fungera med Mohamed Salah och Darwin Nunez tillsammans på planen. Vår analys är väl lite att Salah kommer för långt ut på kanten och inte kommer till sina bästa målchanser, medan Darwin tar upp för mycket. Att Salah har passat mer när han har spelat med falska nior i Diogo Jota och Bobby Firmino. Hur ser du att man ska kunna få de här två att trivas tillsammans? För känslan är verkligen att Salah är som bäst utan Darwin, och Darwin är som bäst när han är fokuspunkten där uppe.
Ja, jag har inte riktigt tänkt på om det liksom är Nunez som är problemet då, så att säga. Det är väl mest egentligen att de har spelat, ofta har spelat med en 4-4-2, vilket gör att Salah naturligt då hamnar betydligt längre ut. Och absolut, det är inte där han är som bäst, eller inte, det är inte där han gör som störst skada mot lag. Så att absolut, att det kan vara så att, jag menar, de har inte spelat länge tillsammans heller, så att på något sätt så letar de väl också lite grann efter hur de på något sätt ska kunna synkronisera på bästa möjliga sätt. Alltså jag gillar ju Nunez, jag tycker att han har sett bra ut också de senaste veckorna framförallt, och har ju ett annat typ av spel än, ja, men såklart Sadio Mané som är en helt annan typ av spelare. Men just det här att Nunez är väldigt, väldigt duktig på att löpa in just bakom backlinjen, vilket vi såg mycket mot Arsenal till exempel, en match där jag tyckte att de kanske inte var riktigt så dåliga som det gjordes sken av. Men just det där också när Luis Diaz, när han liksom löpte, alltså tog en liten alibi-löpning till höger också, vilket gjorde att Nunez liksom, att han kunde få fritt blås mot mål. Alltså det är sådana saker jag saknar lite grann, att de, alltså just positionsbyten, att det blir lite för förutsägbart när de spelar, och då blir Salah också förutsägbar trots att han har all den kvaliteten han har.
Sen tror jag det är skönt rent defensivt för Liverpool att kliva ut i den här matchen med vetskapen om att inte Son finns på andra hos motståndaren, med tanke på vilka enorma problem man har haft med ytan bakom backlinjen och där Son är så vass. Att möta Harry Kane ensam när han kommer ner och droppar så mycket som han ofta gör, det är ju ganska tacksamt som defensiv.
Ja, men vi har sett att Van Dijk, hur mycket han höjde sen han mötte Haaland, och han är även bra nu på Anfield mot Osimhen i tisdags, och nu ställs han mot Harry Kane. Sen kommer de att spela 3-4-3 med Brian Gill och Lucas Moura där uppe, eller det blir väl en 3-5-2. Jag kan inte se dem göra något annat, de är inga spelare där uppe.
Nej, det är väl om man skickar fram Perisic då. Det har ju varit uppe på tapeten, men jag tror inte det. Jag tror att man vill ha honom som wingback i den här matchen. Så att det blir nog Bissouma, Bentancur och Højbjerg där från Spurs sida. Och att ett Liverpool som kommer förväntas ha mest boll. Vi kan väl även ta, innan vi tackar för idag, så är det ju en intressant återkomst då, till helgen, i form av Unai Emery som gör sin debut som Aston Villa-tränare. Vad säger du om det, Frida, att Emery är tillbaka i Premier League?
Att det var ironiskt att han såg sin nya klubb förlora med, vad blev det till slut, 0-4 mot klubben som han tackade nej till för ett år sedan. Men det är sådan fotbollen är på något sätt, och han kände väl att när chansen dök upp att träna i Premier League ännu en gång så kunde han inte tacka nej. Och jag tror att det är vad Villa kan behöva på något sätt, för att det har känts väldigt instabilt under Gerard, och det är vissa saker som han inte riktigt har fått ordning på, bland annat då hur ska man balansera det när man ändå har så mycket kvalitet offensivt, hur ska vi kunna balansera det så att försvaret ändå håller tätt, och där har ju Emery en utmaning, och jag tror att det finns få tränare som är bättre lämpade att försöka få ordning på den balansen än just honom. Och det känns som att mittfältet, särskilt det centrala mittfältet, är en sån där avgörande nyckel för att Villa ska få ut mer av sitt spel än vad man har fått hittills. Jag tycker ändå att den 4-2-3-1 fungerar väldigt bra för deras del när de spelar med det, och när de spelar liksom mer brett än vad de har gjort tidigare. Och Gerard gillade inte att spela brett, han gillade inte att spela med yttra. Så att vi får väl se vad Emery hittar på här.
Väldigt spännande premiär då mot Manchester United, som är heta, även om de har en hyfsat viktig match ikväll då mot Real Sociedad där man spelar om gruppsegern då i Europa League.
Mm, ja, men det får man verkligen säga. Vilka var det? Så Martial, Anthony och Sancho reser inte till Spanien, så det är ju rejäl avbräck. Så att Ronaldo startar på bortaplan i Spanien gör inte förväntningarna jättehöga. United måste vinna med 2-0 och vi har ju benämnt hur viktig den här matchen är för United. Dels för att slippa två extra matcher, men även kanske framförallt när man ser vilka lag som har slutat på tredje plats som man kan lottas mot. Så få in två matcher mot Barcelona eller Juventus skulle ju kanske inte vara toppen bra i det redan tajta schemat. Så nej, men det ska bli en kul match ikväll.
Ja, det lär ju bli en bra elva från United och kanske då att Elanga får en ny start med tanke på avbräcken som du nämner. Bra så! Då har vi snackat upp helgen. Det blir ju en helt otrolig söndag och som du är inne på Frida så får man ju faktiskt, även för dig då som ska ta dig till arenan, så får man ju verkligen möjligheten att se båda matcherna här.
Ja, det är en super Sunday för en gångs skull på riktigt.
Mm. Toppen, vi tackar dig för idag Frida. Vi hörs inom kort igen. Vi ska ju såklart summera Premier League, alltså hösten som har varit, och även snacka upp lite VM tycker jag blir kul eftersom du också ska vara på plats och följa det engelska landslaget.
Ja, kul att få vara med.
Ja, och kul att även du vill vara med Fabbe, även om du är det varje gång.
Jag har inte mycket val.
Nej, så är det. Och tack till er, kul, och tack till er som har lyssnat. Vi hörs på måndag igen.